En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Alltså det är ingen överdrift att påstå att de här förhandlingarna inte gick speciellt bra. Läget var fullständigt låst. Men så på eftermiddagen så skickar Reagan över sin tolk till Gorbachev och föreslår då att de två på tu man hand, bara de två tillsammans med sina tolkar naturligtvis, ska företa en promenad ihop. Och den ryska ledaren accepterar och man går ut då ner ut i slottsparken och går ner mot ett inrett båthus nere vid Genèvesjön. Och där har Reagan i förväg bett sina medarbetare att tända en brasa i den öppna spisen och ställa fram två fåtöljer.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå Andreas!
Hallå där!
Hur är läget?
Det har sällan varit bättre.
Det gläder mig oerhört. Man säger ju ofta att det krävs två för att dansa tango. It takes two to tango.
Du och jag,
och det kräver ju naturligtvis att man befinner sig på samma plats, att man har ett gemensamt mål och att man är villig att gå sin partner till mötes för att dansen ska bli så bra som möjligt. Och det här kanske låter lite långsökt och kanske rent av lite nördigt, men jag tar den risken. Men när jag tänker på det här It takes two to tango så tänker jag ofta på den amerikanske presidenten Ronald Reagan och hans sovjetiska motsvarighet Mikhail Gorbachev och de här toppmötena som ägde rum mellan dem i slutet av 1980-talet. Alltså, de träffas på olika platser. Det visar sig i alla fall efter ett tag då att de har ett gemensamt mål. Båda vill åstadkomma en nedrustning av supermakternas kärnvapenarsenal. Och jag är faktiskt ganska övertygad om att om det inte varit för just Gorbachev och Reagan och deras personliga möten just där och då, så kunde det kalla kriget ha utvecklats på ett helt annat sätt under 1980-talet och kanske rent av blivit livsfarligt. De här träffades alltså, tycker jag, vid helt rätt tidpunkt, under rätt omständigheter, och det var det som gjorde det möjligt för dem att skriva världshistoria.
Det är jättespännande, Olle.
Ja, men visst är det fascinerande, och man minns ju det här själv från sin egen ungdom, och det är ju naturligtvis ganska länge sedan.
Ja, men skriva in barndomen i världshistorien lite
grann. Ja, men så är det, och det krävs ju faktiskt ett visst avstånd i tid för att rätt kunna bedöma personer och händelser och kunna se hur viktiga var de här personerna eller händelserna egentligen i ett längre tidsperspektiv. Och nu har det ju gått ungefär 40 år sedan det första toppmötet mellan Gorbachev och Reagan, det som äger rum då i Genève 1985. Och jag skulle vilja ställa en personlig fråga till dig, Andreas. Alltså, vi är ungefär lika gamla. Om jag skulle fråga dig, hur ser din relation, hur ser du på Gorbachev och Reagan idag? Och hur såg du på dem, om du minns det, hur såg du på dem på 1980-talet?
Ja, alltså idag tycker jag att bägge två är extremt fascinerande historiska aktörer. Och jag kan väl, det har kanske med åldern att göra. Jag kan inte bli att känna någon slags tacksamhet gentemot bägge så här i efterhand. Alltså jag har liksom respekt för deras gärning, bägge två faktiskt. De är någon slags, eller var någon slags dynamisk duo. Ganska motvillig dynamisk duo som bildade det tangopara som du nämnde, som liksom tillsammans dansade in världen i en lyckligare tid på något sätt. Och det tar man ju hatten av för. Även om att det naturligtvis har kommit lite nytt ljus idag på grund av Putin och allt det där eländet i Ukraina. Det här fredsslutet kanske inte var djupgående nog egentligen. Det kan vi prata mer om senare. på 80-talet då jag var barn, alltså jag var 8 år när Reagan blev president. Jag uppfattade honom bara, jag tyckte han var skrämmande. Jag tyckte han var en sträng, märklig, hökig gubbe som verkade väldigt, väldigt gammeldags. Det är mina första minnen. Det blev ju bättre naturligtvis under loppet av 80-talet. I takt med att världen tyade upp. Men Gorbachev, alltså, han kom ju från ingenstans. Man hade han gjorde ju bättre intryck direkt. Alltså, för att man hade förväntat sig ännu en sån här grå, skrämmande KGB-byråkrat. Men alltså, han blev ju ganska snabbt. Han gick ju från Gorbachev till Gorby jättesnabbt. Och blev typ en pirog som jag stoppade in i mikrovågsugnen, så blev en del av min viktig del av min kosthållning där under slutet av 80-talet.
Ja, det är fascinerande. Men vi har likartade bilder. Jag är ju lite äldre än dig. Jag kommer också ihåg när Gorbachev blev ledare, och det var som att man förstod inte riktigt vad det var som hände. Man förstod kanske inte riktigt vad det var han stod för. Men någonting som man kunde se, det var ju när man tittade på honom. Man tittade på honom i ansiktet. Alltså, det var någonting nytt. Alltså, han såg mycket mer levande ut än Brezhnev, Andropov och Tjernenko hade gjort. Som var de första sovjetiska ledarna som man hade sett på tv tidigare. Så på något sätt kände man att det var någonting nytt. Även om man kanske inte just kunde sätta fingret på vad. Och jag delar också din uppfattning om att jag i början, man tyckte Reagan var... Alltså det jag minns då från hur jag reagerade på honom, det var ju att han oerhört aggressiva retorik mot Sovjetunionen. Jag minns hur han talade om upprustning, jag minns han talade om stjärnornas krig, alltså det här rymdförsvaret mot inkommande kärnvapen. Jag har ju också tydliga minnen från de här stora demonstrationerna i Europas huvudstäder 1983 när... På amerikanskt initiativ, de här Pershing 2-robotarna skulle placeras ut i Västeuropa. Och där och då kändes det som att det här var farligt och att kriget, det stora kriget, det som vi hade lärt oss att frukta, faktiskt stod för dörren. Och vi har ju talat om 1983 och det tidiga 80-talet tidigare i avsnitt och konstaterat hur farligt det faktiskt var. Och nu i efterhand så ser jag faktiskt Gorbachev och Reagan som kanske några av 1900-talets viktigaste politiska aktörer som faktiskt verkligen skapade världshistoria därför att de kunde dansa tango tillsammans. Mm. Vilket man inte trodde från början.
Nej, verkligen inte.
Och det var just det här jag tänkte vi skulle ägna oss åt i dagens avsnitt, nämligen då Gorbachev och Reagan och de här toppmötena som sen ledde fram till kalla krigets slut. Alltså de här 4 mötena som äger rum 1985, 86, 87 och 88. Och jag tänkte bara för att vi ska komma lite grann i stämning här, så ska jag försöka måla upp bilden av det här första mötet dem emellan, det första mötet i Genève. Och där och då var det nog inte många som trodde att kalla kriget skulle ta slut bara några år senare. Men för att tänka oss att det är sent på eftermiddagen och det är den 19 november 1985. Vi befinner oss i ett kylslaget Genève, närmare bestämt på slottet Fleur d'Eau. Där då Ronald Reagan och Mikhail Gorbachev träffas för första gången för att diskutera nedrustningsfrågor. Och det här är, alltså det är ingen överdrift att påstå att de här förhandlingarna inte gick speciellt bra. Läget var fullständigt låst. Gorbachev säger till Reagan att jag tänker inte diskutera nedrustning med dig om du inte upphör med det här stjärnornas krig-projektet. Och Reagan säger att det kommer jag inte att göra. Stjärnornas krig är det viktigaste för mig. Det är helt och hållet uteslutet. Så man verkar inte komma en tum närmare varandra. Men så på eftermiddagen så skickar Reagan över sin tolk till Gorbachev. Och föreslår då att de två på tu man hand, bara de två tillsammans med sina tolkar naturligtvis, ska företa en promenad ihop. Och den ryska ledaren accepterar. Och man går ut då ner ut i slottsparken och går ner mot ett inrett båthus nere vid Genèvesjön. Och där har Reagan i förväg bett sina medarbetare att tända en brasa i den öppna spisen och ställa fram 2 fåtöljer. Och här sitter de då i en knapp timme, bara Reagan och Gorbachev tillsammans och samtalar framför den här sprakande brasan. Och det var som att någonting hände under den här korta stunden, den här knappa timmen som det här mötet ägde rum den här november eftermiddagen. Man närmar sig inte varandra ett dugg vad det gäller de politiska sakfrågorna och nedrustningsförhandlingarna, men man lyckas etablera en relation, och det tror jag var oerhört viktigt för det som skulle komma sen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Innan vi börjar prata om de här själva toppmötena och vad som avhandlades där, så bör vi nog säga någonting i alla fall om de här två huvudpersonerna, vilka de var. Och jag tänkte att du skulle få hjälpa mig med det. Vi kan väl börja med den amerikanske presidenten.
Ja.
Beskriv honom. Vem var Ronald Reagan?
Ja, alla känner till honom som en, eller de många känner säkert till honom som en sån där lite misslyckade västernskådisen som blev president. Men alltså, vi kan väl börja med att konstatera att han, alltså, jag minns honom som en gammal sur gubbe. Han var ganska ålderstigen när han blev president. Alltså, han var ju 70-årsåldern. Han föddes ju i Illinois den 6 februari 1911. Och växte upp under ganska enkla förhållanden egentligen då, som son till en alkoholiserad skoförsäljare. Och sen studerade han då vid något som heter Eureka College i Illinois och tog en examen i ekonomi och sociologi. Och det var då efter det som han då började göra karriär som skådespelare. Och under 3 decennier då, från 30-talet och framåt, så spelade han in i ett, det var ganska många, det tror jag, över 50 B-filmer av olika slag. Inte minst då inom västern-genren. Alltså jag minns ju det. Alltså det gick sådana filmer på svensk tv i början av 80-talet. Alltså där Ronald Reagan var med. Alltså jag kommer ihåg att jag såg några med min farfar som började gasta. Där är han ju!
Presidenten.
Presidenten. Men jag tror vi kom fram till att han hade som inte riktigt samma presence som John Wayne. Det var inte riktigt samma kaliber, tyckte jag. Men alltså, sen gjorde han ju något som gjorde honom lite ökänd ju. Jag minns att min morsa ondgjorde sig lite grann över detta. Alltså han hade ju en massa hysteriskt antikommunistisk sida ju. Alltså han gjorde ju en facklig karriär inom den här skådisarnas fackförening Screen Actors Guild och blev i den kapaciteten då en del av den här jakten på misstänkta kommunister under McCarthy-tiden, alltså under den här vågen då av antikommunism som svepte över USA och hela västvärlden då egentligen under årtiondena efter andra världskrigets avslutning. Och han vittnade mot kollegor, mot manusförfattare, mot regissörer i det här HUAC heter det, va? Det här House Un-American Activities Committee, alltså un-American, oamerikanska aktiviteter. Det var ju många som blev svartlistade och förlorade jobbet. Och han fick ju en massa fiender på grund av detta, inklusive då min morsa som nämnde det här flera gånger som jag minns det. Men alltså politiskt då hade han ju faktiskt i början varit demokrat. Och han uttryckte beundran för både Franklin D. Roosevelt och Harry S. Truman. Men det hände väl någonting.
Ja, det verkar ju som att 50-talet liksom i vågen av den här McCarthyismen och kommunistjakten, att det också förändrar Reagan rent politiskt. För det är ju under 50-talet som han blir allt mer konservativ. Och han uttalar ju då sitt stöd för presidenten Dwight D. Eisenhower.
Ja.
Och det är många som menar då att det är inte bara det som den allmänna tidsandan som spelar in här, utan han träffar ju faktiskt sin blivande hustru Nancy under 50-talet. Och många menar på att hon hade ett stort inflytande över honom. Det hade hon under hela hans liv egentligen. Han betraktade henne som en mycket viktig, även politisk rådgivare. Men att det var hon då som faktiskt fick honom att bli republikan på 1950-talet.
Så hon var liksom konservativ redan innan?
Hon var konservativ redan innan. Just och det. Följande årtionde så börjar han sin egen politiska karriär. Han blir guvernör i Kalifornien, men han har ju mycket större ambitioner än så. Han försöker bli presidentkandidat redan vid valet 76, men besegras då av Gerald Ford. Men lyckas då bli republikanernas kandidat 1980 och besegra då den person som sen blir hans viceminister, nämligen George H.W. Bush. Och han är ju framgångsrik i det här valet. Han får mer än 50% av rösterna och svärs då in som USAs 40:e president i januari 1981. Och i hans installationstal här så är det ju väldigt uppenbart. Du sa att du var rädd lite grann för honom när du var liten. Och det är ju ett ganska hårt tal han håller här när han gör upp med sin företrädare Jimmy Carter och Carter-administrationen, anklagar dem för att ha varit för eftergivna, för mjuka i ryggen gentemot Sovjetunionen, och förklarar då att nu stundar det nya tider. Nu är det upprustning som gäller, nu är det konfrontation som gäller. No more babying the Soviets, nu får det räcka med detta. Och en ny ekonomisk politik med sänkta skatter, och staten ska dra sig tillbaka. Det här som sen kommer att kallas för Reaganomics.
Just det. Jo, men han hade ju inte någon särskilt blid och, vad ska man säga, kompromisssökande approach. Det var väl det mitt 8-åriga jag kände av.
Nej, men han är ju mycket liksom tillbaka till amerikanskt 50-tal igen med den typen av värderingar. Gud, fosterland och familj och det här som bryter mot de här mer radikala decennierna under 60- och 70-talen. Men det var ju väldigt nära att hans presidentperiod hade blivit oerhört kort, för han utsätts ju för ett mordförsök redan i mars 1981 då en man som heter John W. Hinckley försöker mörda honom genom att skjuta honom. Avlossar sin revolver, avlossar 6 kulor. En kula träffar Reagans pansarbil innan den slår in i presidentens kropp och stannar liksom oerhört nära hans hjärta. Och där är det väldigt nära att han faktiskt stryker med. Han förlorar oerhört mycket blod, en lunga kollapsar, men han lyckas ta honom till sjukhus där han då opereras och överlever. Och han ska då ha skämtat, liksom, han var väl medveten när han förs in i operationssalen, och han ska då ha tittat på det här operationsteamet och tittat sig omkring och sagt: aha, jag hoppas verkligen att ni allihop är goda republikaner. Och det är egentligen det sista han säger innan man sätter den här bedövningsmasken på honom.
Ja, just det. Men han var väl ganska humoristisk egentligen. Alltså, han hade ju en sån sida också. Alltså, han var ju, det kommer jag ihåg, alltså, att han var definitivt en ganska kontroversiell karaktär. Alltså både älskad och avskydd. Men alltså, han ska ju ha varit både omtänksam och vänlig och humoristisk och otroligt charmig. Alltså, karismatisk som bara den, och inte minst då en väldigt skicklig talare. Det fattar man ju nu när man hittar så här ljudklipp på YouTube. Alltså, det är ju fantastiskt. Otroligt inspirerande att lyssna på. Författar han ju, och han har ju så otroligt härlig röst. Alltså det där skådespelandet kunde han verkligen använda till sin fördel. Men han var väl också... Han var djupt troende. Jag vet inte om det alltid hade varit det, om det var också något som kom in då i hans liv via Nancy. Men han var väl känd för att kunna dra sig undan och språka privat med vår skapare, alltså inför då olika svåra beslut.
Ja, han brukade ju säga det: jag måste gå åt sidan lite och snacka med killen där uppe. Och sen så kom han
the
tillbaka.
The guy upstairs.
Ja. Ja, the guy upstairs.
Ja, just det. Och sen var han ju 70-årig gubbe när han äntrade tronen, här på att säga. Men alltså, han såg ju bra ut. Han var en snygg kille. Och det var han medveten om. Alltså, han var väldigt fåfäng, väldigt mån om sitt utseende. Höll sig i form och drack väldigt måttligt i alla fall. Och så hade han ju en otroligt nära relation till den här Nancy. Som ju förmodligen också var en väldigt viktig rådgivare. Inte minst vad gäller de här mötena då med den sovjetiska ledaren Gorbachev, som vi kommer att prata om alldeles strax.
Nej, han hade ju naturligtvis nytta av sina skådespelartalanger, och han visste att han var snygg, som sagt var. Och tittar man på bilder på dem så ser man hur han föredrar att bli porträtterad. Han står rakt framifrån, vänder huvudet lite grann till höger, lutar huvudet lite grann på sidan och så ler han. För då visste han att det var så han gjorde sig absolut bäst.
Det var
på
hans
bild.
Snygga sida. Ja, just
ja,
det.
Precis.
Kanske inte underifrån.
Nej, inte underifrån, men från sidan så såg han jättebra ut, eller framifrån, och han gjorde sådär.
Ja, men det är han, men var nu, snygg.
Han är ju fascinerande då, som sagt. Alltså, han talar om konfrontation och upprustning då i början av sin presidentperiod. Han är ju fullständigt oförsonlig i sin kritik av Sovjetunionen. När han då till exempel 83 tal i mars talar om Sovjetunionen som ondskans imperium, alltså det själva antitesen till allt som USA står för, och han lanserar det här stjärnornas krigsprogrammet och allt detta. Han ökar stödet, han pratar om kommunismen som det absolut onda, ökar stödet till antikommunistiska grupper över hela världen, det som kallas för Reagan-doktrinen. Men så händer det ju någonting 83-84 någonstans där, och förmodligen så är det så att han i samband, han får ta del av en underrättelserapport efter den här incidenten 83 med Abel Archer, när det håller på att bli kärnvapenkrig utan att USA faktiskt förstår det. Och den här rapporten förkunnar ju då att ett kärnvapenkrig förmodligen skulle kosta USA 150 miljoner döda amerikaner under förutsättning att man vinner kriget. Och det där gör ett oerhört stort intryck på honom. Och det kanske bidrar till att få honom mer, alltså beredd att förhandla med Sovjetunionen. Men vi ska återkomma till det. Men vi kan väl börja med att säga några ord kanske då innan vi går vidare om hans motpart i det här, nämligen Mikhail Gorbachev, som då tar över som ledare i Sovjetunionen efter Konstantin Tjernenkos död 1985. Alltså i korthet, Andreas, vem var Gorbachev?
Danspartnern här, ja.
Danspartnern.
Ja, men alltså, han kom ju också från en väldigt enkel bakgrund. Alltså, han föddes ju då i en bondefamilj i Stavropol, där i södra Ryssland, någonstans mellan Svarta havet och Kaspiska havet i mars 1931. Så han var ju faktiskt då, han var 20 år yngre än Ronald Reagan. Och jag kommer faktiskt ihåg, det säger en del om den tiden, att det blev påpekas att Sovjetunionen har fått en väldigt ung ledare. Men vad var han då? 54?
55.
Ja, 55.
54, alltså, 55.
Äldre än jag är idag, och jag känner mig inte som en vårkyckling, kan jag ju säga. Nej. Nåväl, under sin uppväxt hade han då på nära håll fått uppleva då konsekvenserna av vad ska man säga då, stalinismens brutalitet, bland annat då sån där tvångskollektiviseringen av jordbruket. Med allt vad det här innebar då i form av då svält och umbäranden. Och det bar han med sig under hela livet. Alltså de här väldigt dramatiska minnen från 30-talet, även då från andra världskriget. Och sen skrevs han in då 1950 som student på Moskva-universitetet, där började plugga juridik. Och samtidigt gjorde han karriär då inom den här kommunistiska ungdomsrörelsen Komsomol. Sen återvände han till Stavropol, alltså sin hembygd då, för att jobba då på den regionala Komsomolavdelningens propagandaenhet. Och då snurrade väl karriären på i ett antal år. Sen blev han då kommunistpartiets första sekreterare då 1970 där i Stavropol-distriktet. Och det gav ju honom ett ganska fint nätverk. Och han valdes in i partiets centralkommitté, fortsatte sina studier. Och då var det väl inom agronomi, det är den här bondebakgrunden, hängde ju kvar på ett positivt sätt, tror jag. Alltså han hade ju liksom intressen som låg utanför säkerhetspolitik och, vad ska man säga, kremlologi. Han var ju agronom. Och jurist. Precis. Och hans hustru var Raisa här, va? Så hon var också agronom, tror jag. Ja. De flyttade tillsammans då till Moskva 78, i slutet av 70-talet, då, för att jobba då. Där blev i alla fall, jag tror bägge två jobbade med jordbruksfrågor. Men Gorbachev var ju då liksom kommunistpartiets ledande expert och koryfé då på jordbruksområdet.
Så han kommer ju helt enkelt till Moskva vid en tidpunkt då när den sovjetiska ledningen är ganska gammal och många av dem är ganska sjuka. Jag tror att medelåldern i den sovjetiska politbyrån här ligger på 75-76 år, vilket är ganska ålderstiget.
Det här är en gerontokrati.
Gerontokrati, de gamla som styr. Och det här gör ju faktiskt, bidrar ju till hans politiska karriär. Han lyckas ju flytta fram sina politiska positioner. 82 dör Brezhnev, ersätts av Jurij Andropov, som Gorbachev faktiskt har en bra relation till. Och Andropov ger honom en hel del inflytande över den ekonomiska politiken. Och faktum är att när Andropov dör 84 så är Gorbachev ett av de namn som nämns som en tänkbar efterträdare. Men tiden är inte riktigt mogen än. Det finns för starka krafter inom kommunistpartiet som befarar då att med Gorbachev skulle det bli en för stor omsvängning. Så man väljer istället en mer, jag ska säga, en gammeltrogen kommunist som man vet vad man har, nämligen den sjuke Konstantin Tjernenko, som faktiskt dör då ganska snart efteråt. Men under tiden då, 84 är det väl, så är ju Gorbachev på en hel del ute och reser faktiskt. Han är ju en av de sovjetiska ledarna, eller den sovjetiska ledningen, som har sett mest av världen och sett mest av väst kanske. Och det här gör ju att han får upp ögonen för andra politiska och ekonomiska system. Och han besöker bland annat Margaret Thatcher, järnladyn i London 1984. Och Thatcher blir ju svårt förtjust i Gorbachev. Hon säger ju någonting att det är mycket märkligt. Är mycket märkligt. Hur kan någon som är så trevlig faktiskt vara ryss? Det förstår jag inte riktigt. Men drar ju slutsatsen, det här ganska kända Thatcher-citatet om Gorbachev, att det här är en, this is a man with whom I can do business. Det här är en kille som man kan göra affärer med. Och 85 då så tar ju Gorbachev över som generalsekreterare. Och det land han tar över då är ju i stort behov av reformer. Ekonomin går knackigt, man har problem med jordbruksproduktion, industrin producerar för lite, svåra problem med miljöförstöring. Gorbachev vill ändra det här med reformer, glasnost, ökad öppenhet, perestrojka, en omstrukturering av den ekonomiska politiken. Men också så inser han att Sovjetunionen kan inte satsa så mycket som man tidigare har gjort på försvaret och framförallt på kärnvapen. Det krävs att man sätter stopp för den här galopperande kapprustningen. Och det gör honom, bland annat det, gör honom beredd att förhandla med USA vid den här tidpunkten. Så det finns någon slags samtidighet här mellan Gorbachevs insikt om behovet av förhandling och Reagans insikt om behov av förhandling, även om deras kanske ingångar i det här såg delvis annorlunda ut.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så Andreas, man är alltså överens både från sovjetiskt håll och amerikanskt håll nu vid mitten av 80-talet att man måste minska de här båda supermakternas kärnvapenarsenaler. Och alltså Andreas, vad är det som händer nu när de träffas vid de här första toppmötena? Mm. Till exempel i Genève.
Ja, men det första där i Genève, november 85 där, det resulterade ju inte i något konkret egentligen. Alltså inte i några överenskommelser i alla fall, men det var ju ändå jätteviktigt. Alltså den där, du pratade om den där hotell, den där fåtöljerna där de språkade framför den sprakande brasan. Det skapade lite, det bidrog till att skapa en personlig relation mellan de här två ledarna. Och som jag förstått saken så tillkom det här mötet då på amerikanskt initiativ. Reagan hade skrivit ett brev helt enkelt till Gorbachev och uttryckt förhoppningar om att ja, relationen mellan länderna då skulle kunna förbättras. Så han bjöd in Gorbachev till ett möte i Washington. Och jag tror, när Gorbachev svarade så tackade han för inbjudan, men han bad om att få återkomma då om tid och plats. Och det var det som ledde fram till, alltså det här blev en massa brev fram och tillbaka, och till sist möttes de då i Genève i november 85. Och innan man skilde så kom man då överens om att man skulle återuppta det här då, eller återupprepa det här mötet då, inom ett år. Så sen träffades de då redan i oktober 1986 då i Reykjavik på Island. Och då var initiativet Gorbachevs. Och då var det förmodligen var det då de här erfarenheterna då från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Alltså det på våren i april 86 som ledde till att det här mötet kom till stånd. Och det var ju mer fruktbart kan man väl säga. Så där började det komma liksom konkret output. Och så det ledde väl inte minst till de här startsamtalen. Alltså snacket om det här med, vad heter det nu då? Strategic Arms Reduction Talks. Så där började man liksom närma sig någon slags nedrustningsavtal eller vad man kan säga. Men det här med stjärnornas krig, den galaktiska delen har jag på att säga, av det amerikanska försvaret, satte då käppar i hjulet. Alltså, så länge Reagan vägrade att överge projekt Star Wars så var det inte möjligt att komma till någon nedrustningsöverenskommelse då, ansåg Gorbachev. Men alltså det var väl tydligt vid det här mötet, det här kan man ju nästan komma ihåg själv. Alltså det var ju någonting i luften som förändrades efter det här. Det kunde man ju se i rapporteringen, om jag nu inte blandar ihop allting då. Men alltså, någonting hade börjat hända. USA och, alltså de satt bara pratade om konkreta grejer. Man började prata om nedrustning. Och det kom en amerikansk rapport från det här mötet om att förhandlingarna i Reykjavik kom oväntat nära ett oväntat omfattande avtal. Men det fanns ju de som då tyckte att det här var att gå för långt också, alltså på bägge sidor. Det måste man ju komma ihåg. Alltså vi var ju många som blev förhoppningsfulla, hurrade och jublade. Men det fanns också väldigt mäktiga krafter, både i USA och Sovjetunionen.
Visst, det gäller ju att komma ihåg att vid den här tidpunkten så har man levt i kalla krigets världsordning så att säga i 40 år. Där kärnvapnen har varit en levande realitet, och det här är ju ingen liten sak. Men det som är intressant här är, du nämnde just Gorbachevs erfarenheter av Tjernobyl. Faktum är ju att han använde Tjernobyl för sin egen del, han konkretiserade när man diskuterade förstörelsekapacitet hos olika kärnvapen, så översatte han det här till vad det motsvarade i ett antal Tjernobyl. Det är 100 Tjernobyl, 250 Tjernobyl, och det gjorde liksom det destruktiva i kärnvapenkapprustningen väldigt tydligt.
Väldigt påtagligt, ja.
Men en stor vändpunkt kom ju då 87, alltså året efter det här Reykjaviksmötet, därför att då säger Gorbachev så här att han tänker inte kräva en minskning av, eller han kan tänka sig att minska antalet medeldistansrobotar i Europa utan att kräva att Reagan ska överge Stjärnornas krig-programmet. För han inser att det här är ingen framkomlig väg, och han har också blivit övertygad om att Stjärnornas krig, det ligger så långt fram i tiden om det ens är möjligt att förverkliga, att man kanske inte ens behöver liksom göra en så stor grej av det. Men även det här tas ju emot med skeptisk i USA. Så vad är det han säger egentligen? Menar han allvar? Kan man lita på att det han säger är sant? Är han verkligen ärlig? Men det som är viktigt nu är att han också 1987 träffar Margaret Thatcher igen, och de har ju en väldigt god relation, och Thatcher har ju också en god relation med Ronald Reagan. Och Thatcher besöker Gorbachev i Moskva, och när hon kommer hem till Storbritannien så förklarar hon för den samlade pressen att vid nästa möte mellan den amerikanske presidenten och den ryska generalsekreteraren så kommer förmodligen stora saker att inträffa. Det är inte omöjligt, säger hon, att vi får se liksom verkliga framsteg på nedrustningsområdet. Men som sagt, det är svårt, för det finns skeptiker på båda sidor. Men Gorbachev har ju lite tur här. Jag vet inte om du kommer ihåg det, den här västtysken som heter Matthias Rost, som landar med ett sportflygplan på Röda torget mitt i Moskva. Och han hävdar ju själv att det här är en fredsmanifestation. Men det här utnyttjar ju Gorbachev, därför att två av hans främsta kritiker är nämligen flygvapenchefen som heter Koldunov och försvarsministern som heter Sokolov. Och genom det här att försvaret har liksom misslyckats med att stoppa Rost, det gör ju att de här två får sparken. Och det gör det lättare för Gorbachev att få stöd för sin nedrustningspolitik i politbyrån. Så det är viktigt.
Så det blev en lyckad fredsmanifestation som fick konsekvenser?
Absolut, och när de träffas i Washington sen i december 87 så är det ju liksom en stor framgång, en helt annan atmosfär än tidigare. De har börjat kalla varandra vid förnamn, det är Ron och det är Mick. Och här kommer man ju faktiskt överens om att man ska skrota sina medeldistansrobotar, och det gör man då i det här så kallade INF-avtalet som faktiskt existerade fram till för bara några år sedan, när varken Putin eller Trump ville återbekräfta det här. Och tanken var ju då att alla medeldistansrobotar i Europa skulle avskaffas senast 1991. Och det här är ju ett avtal som man betraktar verkligen som ett stort steg mot det kalla krigets slut. Men det här blir också pressen viktig, därför att den sovjetiska pressen följer ju det här mötet i Moskva, och de får ju se liksom en annan bild av Reagan, en bild av amerikaner som man inte är van att se, att det här människor som i allt väsentligt är som ryssarna själva. Så det skapar en förbättrad atmosfär mellan både Sovjetunionen och USA. Och så träffas man ju igen 1988 i Moskva. Och det här är ju inte heller någon större framgång egentligen vad det gäller avtal. Alltså att man kommer överens om mer avtal. Men det är också en helt annan en annan mer avspänd bild. Alltså kritiken mot Reagan och att han åker till Moskva här är ju väldigt stor. Man menar på att vi kan inte avskaffa våra kärnvapen därför att Sovjet är överlägset vad det gäller konventionella styrkor i Europa. Men där efterhand kan man väl se att det här var ju en överdriven farhåga därför att USA hade ju ändå tillgång till sina interkontinentala missiler och sina kärnvapenbestyckade ubåtar ifall krig skulle bryta ut. Men icke desto mindre så var det också flera europeiska ledare som kritiserade det här. Thatcher är rädd för att det här ska leda till en diskussion av britternas kärnvapen eller inte vara. Den franske presidenten Mitterrand talar ju om det här som ett nukleärt München med hänvisning till Münchenöverenskommelsen 38 då.
Så det, den här eviga rädslan då, eller eviga, men alltså den rädslan som finns hos många europeiska länder för att liksom USA ska svika Europa.
Den finns redan här.
Ja, precis.
Absolut. Men det är ju också intressant därför att det här mötet i Moskva är ju också liksom, det visar så mycket att det här är en ny värld. Reagan håller tal till studenterna vid Moskva universitetet. Det är en leende Reagan, en helt annan bild av den amerikanska presidenten än vad ryssarna är vana vid. Han gratulerar studenterna till att leva i den mest lysande och framgångsrika av tider i Sovjetunionen. Och han promenerar med Gorbachev på Röda torget. Jag tror till och med att de går i armkrok.
Ja, just det. Ja,
och
det
man kan se att de skrattar och pratar. Ja. Och så stannar de till här nere vid Vasilikatedralen. Och där är det ju en journalist som frågar Reagan: tycker du fortfarande att det här är ett ondskans imperium med anspelning på det här talet 83? Och då säger Reagan då, lägger huvudet på sned, som man vet att han ska göra när han ser bäst ut.
Ja, ja, ja.
Och så säger han, nej, säger han, jag tycker inte att det här är ett ondskans imperium. Det där, det var i en annan tid.
Ja, väldigt vackert.
Och det är liksom profetiskt, för här ser man ju då att här håller kalla kriget på att ta slut.
Det fångar ju verkligen tidsandan, alltså det är i ett nötskal. Men tyvärr är det också väldigt mycket en annan tid för oss
idag. Det är
idag.
Också tyvärr väldigt mycket en annan
dessvärre.
Tid.
Men det var ju under den där tiden som vi blev vuxna.
Så var det ju. Och sen fortsätter ju då att bli egentligen ännu bättre, därför att i december 88 så håller Gorbachev egentligen ett helt oväntat tal i FN, eller i alla fall innehållet i talet var helt oväntat. Vad är det han säger här?
Jag menar, han började prata om en ensidig sovjetisk nedrustning, alltså unilateral. Alltså Sovjetunionen skulle genomföra extremt omfattande nedskärningar utan krav på motprestation från USA och NATO. Alltså de här konventionella styrkorna som var så fruktade, Sovjetunionen var ju väldigt starkt på just det området, alltså icke-nukleära vapen och militära enheter. Det skulle krympas med en halv miljon man, en halv miljon 500 000 soldater på 2 år. Och det var också flera stridsvagnsdivisioner som skulle dras tillbaka från Östtyskland, Tjeckoslovakien och Ungern. Och det var ju absolut inte vilka styrkor som helst, utan det var ju just precis den spjutspets som skulle ha satts in om Sovjetunionen skulle ha invaderat Västeuropa. Och så ska man ju fortsätta göra omfattande nedskärningar i hela i det egentliga Sovjetunionen, alltså gällande då stridsvagnar, flygplan och artilleripjäser och så vidare. Så den här sovjetiska överlägsenheten på det konventionella området skulle ju helt klart försvinna genom det här som Sovjetunionen liksom frivilligt ingick utan krav på motprestation. Så det här var ju jättestort när det kom.
Ja, det här förändrar ju faktiskt hela spelplanen. Så det man ser här, det var ju nästan alla militära bedömare i väst överens om att vad man såg här var ingenting mindre än liksom en total förändring av den sovjetiska militära grunden. Alltså hela den militära doktrinen förändrades. Alltså i utveckling mot det som man kallar för ett icke-offensivt försvar. För tanken var ju egentligen då att Sovjetunionen, innan då att Sovjetunionen skulle försvaras i Västeuropa egentligen i händelse av ett storkrig. Men den doktrinen överger man ju nu. Och det är ju liksom då, jag tror att det som den amerikanska utrikesministern George Shultz sa då är väldigt talande för vad det här egentligen var. Han säger då att det Gorbachev gjorde i sitt tal i FN i december 88, det var inget mindre än att förklara att kalla kriget var över. Så viktigt ansågs det här talet var då. Och det får man nog ge honom rätt i. Alltså det är ju en ny världsordning som skapas här i slutet av 1980-talet. Tack vare Gorbachev och Reagan. Och det här egentligen då, kalla krigets slut bekräftas ju av sen Sovjetunionens upplösning då 1991. Och det är ju det som man brukar säga i det officiella året för kalla krigets slut. Men det viktiga sker ju egentligen i samband med de här nedrustningsavtalen. Det och kommunismens kollaps i Östeuropa skulle jag säga är de viktigaste komponenterna i det här. Men Andreas, som avslutning här, alltså det krävs två för att dansa tango. Alltså hur viktiga var Gorbachev och Reagan som personer för det här? Alltså de agerar ju i ett sammanhang. Vad skulle du säga, är de som aktörer viktigare än den rådande politiska situationen just där och då? Eller är det till och med så att det är de som skapar den?
Mm. Jag tror att de har varit extremt viktiga för det här. Alltså, i alla fall för att allt det här skulle få ett fredligt slut. Sovjetunionen och hela Warszawapakten och det systemet skulle ha kollapsat ändå. Av strukturella orsaker, inte minst ekonomiska. Men det hade ju kunnat sluta exakt hur illa som helst. Alltså med ett kärnvapen Armageddon, tredje världskriget. Om inte just precis de här två personerna hade utgjort det översta ledarskapet i respektive supermakt. Alltså de fann varandra, det fanns en personkemi som fungerade. Bägge hade liksom, av olika sätt hade de en vilja att föra fram det här då till ett fredligt slut. Och så hade ju bägge två den ponder som krävdes för att stå emot den konstanta pressen från respektive lands, vad ska vi säga då, militärindustriella komplex. Alltså det fanns ju belackare, kritiker även på den amerikanska sidan, alltså hökar som undrar vad 17 Reagan hade på med. Och jättemånga av den typen i Sovjetunionen. Så de var superviktiga. Men även om jag tror, alltså bägge var viktiga, Reagan var viktig, så tror jag fortfarande att Gorbachev var den avgörande faktorn. Alltså han kom ju inte från den här gerontokratin som vi pratade om. Han kom någon annanstans ifrån. Han var liksom en kusinen från landet lite grann. Han tillhörde inte de där KGB-zombierna. Så liksom hade varit en av dem, en 80-årig paranoid KGB-zombie, så hade den här tangodansen inte varit möjlig att genomföra för Ronald Reagan.
Nej, och man kan ju också fundera över hur hade en annan, om givet att utvecklingen hade sett ut som den gjorde, och låt säga att Gorbachev inte hade varit ledare i Sovjetunionen 1989 eller blivit avsatt, hur hade en annan sovjetisk ledare agerat när kommunismen föll i Östeuropa? Hade verkligen Brezhnev-doktrinen tagit slut, eller hade man gått in i Polen till exempel? Och vad hade hänt då?
Precis.
Så jag tror också att de här var oerhört viktiga för att historien utvecklas som den gör där under de sista åren av 1980-talet.
Kanske till och med avgörande.
Absolut. Trevligt, Andreas. Tack för idag.
Ja, tack ska du ha.
Vi ses. Hörs. Ja, ja, hej.
Hej, hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.